Du, det är ett tungt löfte du ger här i boken. Smalare, friskare, smartare och snyggare med sömn. Det låter som universalkuren.
Sömn är ingen prestationsfråga. Och det finns så många som tänker när de pratar om sömn, om prestation. Ja, det kan du lyssna till andra som forskare som skriver till exempel också böcker och säger: If you sleep less than 7 hours, just 5 minutes, wahaha, in the long term, you will be messed up. Och jag håller inte med. Eftersom man måste också tänka på hälsoekvationen, eller hur? När vi har haft en dålig natt av sömn, man har svårt att upprätthålla så ser sin förnuft och så ser sin rationell tänkande. Så när man då går till exempel till någon mataffär och där ser man den här godisvägen, där börjar alla de här godisbitar att prata till dig. Ta mig! Och de gör det hela tiden. Varför gör de det?
Hej och välkommen till Hälsorevolutionen. Har sömnproblemen ökat dramatiskt under covid? Ja, en internationell studie över ett flertal länder visar att 40% av alla som deltog fick sämre sömn under covid. Vad var det som hände och vad betyder det? Och hur kan vi framförallt få bättre sömn? Jag är Maria Borelius, vetenskapsjournalist och författare.
Och jag heter Carina Lundstedt och är producent och förläggare. Det här är podden som vill hjälpa dig att finna dina bästa verktyg för din hälsoresa framåt. Prenumerera gärna på Hälsorevolutionen, till exempel på Acast eller Spotify eller där poddar annars finns. Ja, sömnen, den goda sömnen är ju verkligen basen i livet. Vi vet alla hur vi mår när vi har sovit riktigt gott och å andra sidan hur vi mår när vi inte har sovit så bra. Det är ju som natt och dag, eller hur?
Ja, verkligen. Du sa att du hade haft lite knackig sömn i natt.
Ja, men det var lite knackigt. Det var min yngsta Oscar som ville komma och prata med någon om någonting vid 11:30. Precis när jag liksom bara kände, nu flyter jag iväg här. Mm. Och det vill ju jag också. Så det går ju inte alltid liksom att lägga sig tid och sova ostört. Nej. Livet händer ju på livet lite senare tider också.
Ja, det gör det. Det gör det. Det här har ju varit väldigt oroliga tider. Det var intressant med den här studien. De här forskarna som gjorde studien kunde se att nästan 60% var missnöjda med sin sömn. Det är en jättesiffra, eller hur?
Ja, men verkligen.
Och de som drabbades mest av sämre sömn under covid var oftare kvinnor. Mm. Mm. Hade oftare varit i fullskalig karantän. Mm-hmm. Och högst riskfaktorer fanns i åldrarna 31-45. Speciellt om man hade minskat sin fysiska aktivitet och också känt sig utmanad ekonomiskt av krisen. Jag ska bara påpeka att de här studierna som publicerades i Journal of Clinical Sleep Medicine skedde på totalt 3600 personer i 49 länder. Det är inte så många människor och man hade anmält ett sånt här självregistreringsverktyg.
Ja, jag förstår.
Så det kanske finns ett urval av folk som liksom tycker att jag måste berätta hur dålig sömn jag har. Mm. Det får man ta med i kalkylen.
Okay. Mm.
Men det är ganska intressant, eller hur?
Ja, verkligen. Och i Sverige har vi ju inte haft det lika stängt som i många andra länder som Spanien och stora delar av USA, men vi har ju hört från många av er lyssnare att det här med sömnen, det är ju en växande utmaning även här i Sverige. Coronan har ökat mångas ångest och oro och det påverkar ju förstås nattsömnen. Mm. Liksom sämre ekonomi eller vad det kan vara som du berättade om. Ja. Det är ju otroligt stressande.
Absolut.
Så att frågan är ju, vad ska vi göra för att sova bättre? Vi måste få sova. Alltså man blir ju galen om man inte får sova, kan jag känna. Eller ja, om jag ser tillbaka på de perioder i livet där jag inte har fått sova så mycket som jag vill. Så. Idag så ska vi möta Christian Benedikt. Han är sömnforskare och författare till boken Sömn, sömn, sömn. Hur minne, immunförsvar, vikt, koncentration och känslor hör ihop med din sömn.
Och det där är en bra titel. Jag har läst boken, den är jättebra och jag lärde mig massor med nya grejer. Och vad jag också lär mig mycket av, det är ju den här ringen jag har på mig. Åraringen.
Jag har ju fortfarande inte köpt någon. Jag måste verkligen.
Det är ju inte helt
billigt. Det står på min önskelista.
Ja. Det är inte helt billigt, men det är heller inte jättedyrt. Det är mellandyrt. Jag kommer inte ihåg vad det kostar, men det kostar ju en slant.
Men det är spännande. Du gillar att liksom vakna och nu ska vi se vad ringen säger om min sömn. Är det kul? tycker du? Eller?
Det som är så värdefullt med det är att jag lär mig så mycket om det som vi ska prata om Christian Benedict sen, liksom hur den goda sömnen börjar dagen innan. De saker jag gör dagen innan kommer påverka mitt paket. Jag börjar förstå hur mitt sömnmönster ser ut. Mm. Djupsömnen kommer tidigt på natten och så REM-sömnen lite senare.
Mm.
Hur enormt dåligt. Nu har jag haft flera lyssnare här som hört av sig och sagt att jag svär för mycket i podden.
Är det så? Så,
ja. Jaha. Så en som blir så irriterad när hon är ute och går i skogen och säger jag går i jättevacker natur och så svär du. Du måste sluta med det.
Hade du sovit dåligt det poddavsnittet?
Jag kanske hade sovit. Men det blir så när jag blir lite i gasen. Ja, så du får hålla,
engagerad.
Du får säga ping om jag svär. Ja. Ja, nu höll jag på att säga. Jag är verkligen ingen som ska dricka speciellt mycket. Det påverkar min sömn enormt.
Ja, det där kan jag, alltså verkligen.
Ett glas vin märks. Mm. Och det märks framförallt på att hjärtrytmen stabiliseras mycket senare.
Mm.
Och man får mindre drömsömn. Eller jag får det i alla fall. Så att, och ur de här lärdomarna kan man ju börja korrigera mönster. Mm. Och då ser man vad bra man mår av att gå och lägga sig lite tidigare.
Ja.
Då kommer man in i djupsömnen tidigare. Och vad bra jag mår av att inte titta på någon så här superläskig tv-serie. Klockan 10 på kvällen. Nej. Fixar du såna där grejer?
Ja, nej. Jag fixar inte längre så bra att se liksom något kriminaldrama med mycket våld och död och barn som far illa eller vad det kan vara. Utan hellre då någon liten mysserie. Men jag tycker att det där är svårt. För att det kan ju finnas en bild av hur man vill ha sin måndagkväll eller tisdagkväll. Att man vill få in den där stunden med en kopp te. Och ett avsnitt, för mig är det just nu sjukhusserien New Amsterdam, som jag ser fram emot. Och då känns det lite tråkigt om det liksom blev jobb, och sen blev det mat, och sen ska vi borsta tänderna och sova. Jaha. Ja,
men jag håller med dig, och jag tycker också det här är utmanande, att hitta, jag är jättenöjd med de morgonritualer jag har, men mina kvällsritualer, jag känner att det där är något jag måste
utveckling. Du sätter fingret på det. Ja, men
det är liksom
sant.
Hur ser min kväll ut? Ja. Och hur skulle koppla till sömnen och allting sånt där. Det är verkligen att fundera på.
Ja.
Att jag skulle vilja ha mer andliga. Jag menar inte andliga men själsliga. Eller jag vill läsa mer. Jag brukar läsa varje kväll. Men läsa lite mer. Mm. Och ha lite mer. Lyssna på musik. Eller sådär. Inte bara kolla tv.
Nej. Skärmar, det är ju inte,
jag blir lite
inte bra med det här blå ljuset, det vet vi ju också.
Ja, och jag är som du, jag kan inte heller när jag tittar på när folk lägger olika styckade lik i kylskåp. Och så, alltså jag mår verkligen dåligt av det.
Ja, det.
Ja. Jag är inte hardcore.
Men om du skulle lista liksom några saker som får dig att sova dåligt, då är det att ta...
Då skulle jag säga en absolut superdålig kväll.
Mm.
Då har jag tagit 3 glas vin.
Mm.
Sen så har jag tittat, haft ett bråk med någon i familjen.
Mm.
Och sen har jag tittat på en styckmördarfilm med en jätteelak massmördare som är så halvpsykotisk och manipulerar alla. Och ligger dessutom och skärmar lite slappa. Ja, lite
kommer i fatt med Instagram.
Det är sådär klockan 12 på kvällen.
Mm. Och någon skickar något meddelande som, ja men det är väl lika bra att jag svarar på det då. För att jag kanske glömmer det imorgon bitti.
Precis.
Så man är lite plikttrogen där 11:15.
Precis. Ja. Då kommer åran att säga att nu var det inget bra alls. Och jag kommer vara jättetrött dagen efter. Och du, vad är en dålig kväll?
Det är väl att äta lite för sent. Det gjorde jag häromdagen.
Mm.
Då liksom blev det aldrig tid att äta middag. Och barnen åt någon annanstans. Och jag jobbade. Så att det ska jag undvika. Och sen absolut. Ett halvt glas vin kan vara så här. Om man nu behöver dricka vin. Men om man gör det på helgen eller vad det kan vara. Men inte mycket. För då känner jag också det direkt.
Var går din gräns då?
Nej, men alltså på helgen om man kan sova ut och så här, då går det ju bra med 1,5 också. Men någonstans där skulle jag säga att där börjar det liksom, ja med ett glas.
Mm.
Men jag känner också det direkt, så att när du skrev för ett tag sedan om din höstplan att ha 5 alkoholfria dagar i veckan, det inspirerade mig.
Mm.
Nu låter det som vi bara dricker vin här och så är det ju inte... alls.
Nej, men vi funderar nog ganska mycket vårt vindrickande. Det är ju
vi
det.
Reflekterar ju över alla våra hälsovanor.
Precis, titta
och
på
då
dem.
Kan man ju bli bättre och bättre eller försöka bli bättre
och bättre.
Och
skruva, man skruvar.
Och lära känna sin kropp, vad man mår mår bra av. Mm. Sen det här när det blir någon diskussion om något större vid 11:30. Men då hade ju plötsligt sonen tid att prata om det där. Mm. Och det, och, ja, att inte just kunna följa någon slags liksom nedvarvningsmysprogram. Det vore ju det ideala. Och gosa med katterna. Och ja, men titta lite på min New Amsterdam kanske vid 9. Och ja, sen vid 10 kryper jag ner och ja, så läser jag lite i en bok som ja, kanske är både rolig och tänkvärd.
Precis,
och sen så somnar vill jag, jag.
Och ett varmt bad.
Ja, det var länge sedan jag prioriterade.
Ett varmt ja, bad, eller hur? Ja. Det är lugnande. Ja. Och några, jag skulle precis, ja, men vi får tänka ut. Vi ska prata lite med Christian här, så får vi se om ja, vi får för tips. Så får mm, vi fundera hur vi skulle vilja att det såg ut.
Precis.
Vi har ju sagt det är många som skriver till oss mm, och kämpar med det här och att få bättre sömn. Och vi ska faktiskt bege oss nu till Hässleholm i norra Skåne för att möta veckans sömntestare.
Hej, jag heter Monica Friberg, är 48 år gammal och bor i Hässleholm här i Skåne. Jag jobbar som ekonom och på min fritid så är jag ganska aktiv med både varierande träning och att umgås med familjen och vänner. Jag har en hälsosam livsstil men känner att jag skulle behöva förbättra mina sömnvanor. Jag sover oftast inte så bra. Delvis vaknar jag flera gånger under natten. Och sen har jag svårt ibland att somna om. Så jag fick den fantastiska möjligheten att vara med i testpanelen. Och ska förbättra mina sömnrutiner under nästkommande 6 nätter. Målet är att jag inte ska använda mobiltelefonen från klockan 21:30. Och jag ska se till att vara klar för sömn senast 22:30. Innan sovdags kommer jag göra 9 stycken yogaövningar och sen ska jag även lyssna på 10 minuters sleepcast. Jag hoppas verkligen att jag hittar min egen rytm och förbättrar sömnvanor. Så nu sätter jag igång. Sov gott!
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter. Eller hur, Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sanne Malschen.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder två solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sun Emulsion SPF 50+, och så den senaste nyheten, Sun Emulsion SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinomes senaste nyhet, Sun Emulsion Solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinomes solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30, så kan du gå in på Skinomes hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinomes solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinome.com och beställ den nya generationen solskydd.
Nu är det snart klockan 21.30 och jag har framför mig den fjärde testnatten. Jag ska snart lägga undan telefonen, börja med yogaövningar och lyssna på sleepcast. Jag upplever att sömnrutinerna fungerar bra. Jag har dock varit tvungen att prioritera dem, som innebär att jag ställer alarm för att inte missa tiden samt avbryter vissa sysslor innan dess också. Än så länge har det varit okej, men det kräver en disciplin och det kommer nog inte naturligt ännu. Jag upplever att jag redan under yogaövningar känner en skön avkoppling i kroppen som varvar ner. Jag har även märkt en förbättring med mindre avbruten sömn redan under andra natten, så det är positivt. Och jag har framför mig 3 nätter kvar och hoppas att fortsätta som planerat. Den största utmaningen är nog att avbryta mina senplanerade aktiviteter. Men ja, nu är det dags att börja med sömnrutinen. God natt!
Nu, välkommen hit, Christian Benedik.
Hej!
Hej! Du är författare till den nya boken Sömn, sömn, sömn. Det är en otroligt bra bok, tycker jag. Jag lärde mig massor. Varför har du skrivit den här boken?
Eftersom jag är ju sömnforskare och jag håller på med att prata mycket med folk från olika tidningar och sånt. Och jag gjorde det alla de här åren sedan jag har kommit till Sverige och jag tänkte mig, jag måste sammanfatta detta i en bok. Mm. Eftersom det finns ju också återkommande frågor kring sömn och jag tänkte mig, de måste ha en bok så att de kan läsa mer om detta.
Ja, ja. Och det har du verkligen skrivit, en lärorik och väldigt kul bok. Det är mycket, det är liksom humoristisk också och tankeväckande.
Ja, det försökte vi. Ja. Men man måste ju också ge lite credits till Mina Thunberg som hjälpte till att skriva
precis,
boken.
Du har haft en medförfattare.
Yes,
precis.
Du hör ju att jag är en tysk.
Ja, du är tysk, vi hör det.
Yes.
Du, vad säger du nu om sömnläget under covid? Vad har hänt med oss i västvärlden?
Så om du kollar då på olika enkätstudier som genomfördes, där ser man att ganska många har faktiskt mer flexibilitet när det gäller när måste jag lägga mig, eftersom de mesta fick ju jobba på hemmaplan, i hemmakontoret. Och det har också många forskare resonerat, det är ju egentligen bra eftersom det finns så mycket folk som vill egentligen lägga sig lite senare och också sova ut följande morgonen. Och när vi har mer flexibilitet, det är ju bra eftersom då kommer vi på de här timmarna som vi behöver. Men när man kollar då också lite på sömnkvalitet och är det svårt med sömn, är det en dålig sömn eller en bra sömn, det ser man ganska tydligt att de mesta sov under pandemin inte så bra som de gjorde förut. jag är till exempel också delaktig i en stor internationell studie där vi har sett sådana saker. Och vi har hittat olika faktorer som har bidragit till en dålig sömn.
Ja,
om du till exempel tillhör en riskgrupp. Ja visst, du tänker på din hälsa och läser varje gång. Oj, och om du får covid, är det väldigt kört för dig. Ja. Och det leder ju till en oro i dig. En oro som också påverkar din sömn. Eftersom vi vet alla att en stress är ingen bra förutsättning för att ha en god natts sömn. Men det är inte bara det, det är ju också finansiella sorger. Ja? Att man vet inte hur fortsätter det för mig. Mm. Kan jag fortsätta med mitt företag? Precis, eller med min anställning kommer jag också i fortsättningen att ha en anställning. Så det fanns ju mycket osäkerheter och mycket rädsla i samband med pandemin. Och man ser att alla de personer som var väldigt starkt påverkade av de här olika faktorerna, de visade också en uppgång i insomniproblematiken. Det vill säga de hade svårt att somna om när de vaknade under natten, och det är också ganska regelbunden.
Och det intressanta med det här, en reflektion jag gör, att det är ju inte viruset i sig som har gett de här problemen, utan det var de åtgärder vi tog för att skydda oss mot viruset.
Yes.
Vad gör du för reflektion av det?
Jag tycker ju fortfarande, jag är ju också tysk, jag tycker åtgärder är viktigt i sån pandemi.
För är det en tysk åsikt?
Jag tycker ju att åtgärder är viktigt, men jag förstår också att det är en väldigt stor utmaning för dem som bestämmer de här åtgärderna att välja ut dem på sånt sätt att du får så att säga de minska biverkningar. Mm. Och det är ju väldigt svårt. Om du tänker då på barnen, alla de här olika grupper som har påverkat så mycket också av de här åtgärderna. Det är svårt, men man vill ju så att säga stoppa spridningen, och det var ju också en viktig målsättning. Så det finns argument för och argument emot detta, och det är inte så lätt. Jag måste erkänna, jag är lyckligt att jag befinner mig inte i den här, och jag befinner mig inte i den här positionen att bestämma vilka åtgärder måste tas och vilka måste inte tas. Men utifrån sömnen, om vi pratar utifrån sömnen, tycker jag att visst, som jag har sagt, vissa åtgärder, att vi får inte vara i kontakt med andra, att vi ska så att säga isolera oss. Vi vet att sånt kan ju leda till att du blir ensam. Du behöver ju utbudet. Du måste umgås med folk.
Ja, och det påverkar vår sömnkvalitet.
Det finns starka kopplingar.
Men är inte en lärdom att vi ska tänka oss för väldigt noga innan vi stänger ner världen igen? Därför att det kommer även medicinska effekter i andra ändan som också kostar liv i slutändan. Och jag har en före detta svåger som är en ledande virolog, och han sa väldigt klokt till mig. Han sa liksom, istället för att debattera vilket land gjorde rätt och vilket land gjorde fel, så finns det ett värde i att länder valde olika strategier. Vi kommer få en enorm bank att utvärdera och lära oss ur.
Ja, ja, också för framtida pandemier.
För framtida pandemier. Och det kommer ha ett värde liksom, där vi kommer kunna titta på sömnkvalitet, oupptäckta bröstcancer, ångest, självmord, alla andra saker som slog ur det här och kommer kunna se vilken väg är bäst. Ska man stänga skolorna eller inte? Hur ska man skydda de äldre? Ja, det är en sidodiskussion, men jag tycker det är ganska, jag tycker det är ett väldigt klokt förhållningssätt.
Mm.
Vad tänker du om det?
Jag tycker också att man i efterhand ska ju så att säga gå noggrann genom alla de här olika åtgärderna, kolla också på de olika länderna, men du måste ju också dubbelkolla hur lätt kan du jämföra olika länder. De har ju också olika system eller olika förutsättningar så att säga, för att hantera med detta. Jag vet till exempel, eftersom jag kom från Tyskland, i Sverige är det ju så att ni har en väldigt välutvecklat e-system. Så en internetbaserat system, så att elever fick ändå fortsätta då med skolan på en bra sätt.
Mm.
I Tyskland var det inte alls utvecklat, och det fanns mycket diskussion kring detta. De kan inte gå till skolan. Men de får inte i samma utsträckning så ser den här undervisningen som de behöver.
Mm.
Och det var ju väldigt kritiskt. Och de säger, kanske man ska göra detta som de gjorde i Sverige. De var bättre förberedda för detta.
Mm.
Men igen, jag tror, om man tänker på den stora hela, det är alltid så, om du besluta vissa åtgärder, att du kommer också ha vissa biverkningar eller vissa effekter, oönskade effekter. Men man måste kanske se den stora hela och vad är mest relevant för samhället i en viss situation. Mm. Och visst kan man säga i efterhand, ja, om du skulle ha gjort det så, det skulle ha varit bättre. Men det kan man ju göra bara när man har så säga, en underlag som man kan använda för att analysera det. Men så, jag håller med dig att det är mycket lärdom som vi hade nu också för framtida pandemier.
Och sömnen är ju en otroligt viktig friskfaktor.
Yes,
så om många får sämre sömn så är det, finns det en hälsokostnad. Du, det är ett tungt löfte du ger här i boken. Smalare, friskare, smartare och snyggare med sömn. Det låter som universalkuren. Berätta hur du har tänkt.
Ja, men när du kollar på forskning, det ser man det. De som lider sömnbrist, kronisk sömnbrist, de löper en ökad risk att gå upp i vikten. De löper en ökad risk att få den här åldersdiabetes, det vill säga kroppen kan inte hantera glukosbelastning på samma utsträckning. De visar också en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar. Så det finns så många av de här populationsbaserade kopplingar. Men man, visst vet man inte, är det verkligen sömn som bidrar till detta eller är de sjukdomar som leder till en sämre sömn? Och jag tror sanningen finns i båda riktningar. Mm. Men vi har ju också gjort ganska mycket experiment kring detta. Också här vid Uppsala universitet, men visst också många andra forskargrupper. För att kartlägga, hur ser det ut när jag tar en frisk, ung person som har inte alls någon sjukdom och jag exponerar dem till sömnbrist, kortvarig sömnbrist, ser jag förändringar. Och där ser jag faktiskt att några nätter är tillräckligt att en frisk, ung person visar en nedsatt blodsockerreglering. Mm. Det räcker en natt att deras hjärna skriker mycket mer efter mat när de ser då mat.
Ni gjorde ett kul experiment.
Precis, det lyser din belöningssystem mycket starkare upp och säger hej, jag vill ha det, jag är verkligen sugen att ha det.
Ni gav försökspersoner några hundra kronor eller några hundra kronor att gå ut och handla mat efter
precis,
de hade fått sömnbrist.
Gjorde vi. Så
ja, och då köpte de mer kaloririk mat
så gör
när de hade
så
fått
gjorde
sömnbrist.
De. Så ditt beslutsfattande är påverkat och vi alla känner också av detta. När vi har haft en dålig natt av sömn på grund av olika anledningar, småbarn, vad vet jag. Det är ju så att man har svårt att upprätthålla så ser sin förnuft och så ser sin rationellt tänkande. Mm. Så när man då går till exempel till någon mataffär och där ser man den här godisvägen, där börjar alla de här godisbitar att prata till dig. Ta mig! Och de gör det hela tiden. Varför gör de det? Eftersom hjärnan gillar ju socker.
Ja, ja.
Och belöningssystemet har ju lärt sig över livets gång så ser och hjärnan, oj, det är ju någonting som smakar bra, som är kul för oss. Vi gillar det. Mm. Och det som vi har, en förmåga som vi har, vi kan ju så säga motarbeta. Vi kan använda vår förnuft. Du vet, men vi har också lärt oss om vi äter för mycket godis. Det är inte bra för tandhälsa, det är inte bra för hälsa överhuvudtaget. Så jag ska minimera detta. Men när du lider sömnbrist, där tappar du så säga den här kontroll. Där har du en kontrollförlust. Där lutar sig de här delarna i hjärnan som är så viktigt för att upprätthålla den här förnuft.
Du har en rolig bild i boken.
Yes.
Nu flyger det grejer här i studion.
Ja,
Christian är engagerad.
Yes.
Du har en rolig bild. Du kallar det för ängeln och djävulen som finns inom oss alla.
Så är det.
Ja, och vi brukar prata här i podden om exakt samma, alltså den förnuftsstyrda ängeln som du kallar. Vi kallar för människan. Det är senare delen av evolutionen.
Just det.
Ja, och så du kallar för djävulen. Vi brukar kalla det för schimpansen. Det är våra gamla delar limbiska systemet. Mm. Och vad du säger då är att när man fått sovit för lite, då är det vi kallar schimpansen.
Yes.
Det du kallar djävulen. Jag tycker det är lite hårt att kalla den för djävulen. Men den här impulsstyrda, det är fullt sprätt. Ja, man blir argare, snabbare, man börjar bråka.
Det är en kort stubin. Vi känner av det, eller hur?
Om godis.
Om du till exempel sitter i ett stort kontor och det finns folk som pratar med varandra omkring dig och du ska fokusera på dina uppgifter och sen sätter de också igång musiken. Och normalt visst har du så att säga så en starkt selektivt uppmärksamhet. Du bryr inte dig vad finns omkring dig. Mm. Men när du lider sömnbrist har hjärnan inte den här förmågan att vara fokuserad, att filtra bort störande faktorer som kommer från utanför. Och där har du också en väldigt kort stubin. Också. Nej, sluta nu här! Jag måste fokusera! Eller hur?
Mm. Så en godisätande, ilsken version av en själv. Jag tror vi känner igen det där. Jättebra. Ja. Du är fyrabarnspappa, jag är fyrabarnsmamma. Då vet vi vad det är att vara
det vet vi.
Superstörd på nätterna. Du, är väldigt intressant i din bok också, naturfolk och hur de sover.
Mm-hmm.
Du berättar om det i boken.
Ja, kolla, det är ju så roligt eftersom ganska ofta får man lära sig att vi ska sova minst 7 timmar, som stämmer ju också enligt studier, eftersom det har du en koppling till så att säga mycket hälsa och du är en väldigt lågt risk att utveckla sjukdomar. Men många påstår också vi sover inte så länge som vi gjorde förut innan industrinationer började och industrialisering började. Och det har en väldigt smart forskare vid en amerikansk universitet, Jerome Siegel, bestämt sig. Ja, utreder detta. Är det faktiskt sant? Eftersom det finns ju fortfarande befolkningar, jägare och samlare som inte lever som vi gör just nu, till exempel i
naturfolk
Sverige. Naturfolk, precis. Och han gick ditåt 3 olika befolkningar och utredde deras sömn. Och det som han har sett var, de sov framför allt under natten, som man förväntar sig, och inte alls mycket under dagen, så de hade inte så mycket tublo. Men det som han också hittade var att de sov bara mellan 5 till 7 timmar. Det är ju lite emot din magkänsla, eller hur? Eftersom vi har ju tänkt oss, förut sov vi kanske 10-12 timmar. Och nu sover vi kortare och kortare. Så då kan man ju säga, kanske varför sover vi så mycket? Men man kan ju också säga, kanske de sover väldigt högt kvalitativt. De lever så sehr i synk med naturens gång och ljus- och mörkcykeln. Och vi gör inte längre det i moderna samhället. Visst har vi också andra utmaningar. Mycket stimulation, mycket internet och allt sådana saker som kanske kräver att hjärnan ännu mer behöver sömn. Men det kan också vara så att vi sover kanske inte likadant bra och därför behöver vi ännu mer sömn för att komma upp på en nivå att vi så säga kan säga att vi känner oss återhämtat.
Carina.
Jag blir nyfiken här. Kunde man se i den här studien när de går och lägger sig? Är det alltså när solen går ner då?
Nej, det är ju också lite intressant eftersom man skulle ju förvänta sig när solen går ner, där lägger de sig, och när solen går upp, där går de upp. Men de gör faktiskt som vi gör, även när solen går ner. De stannar vaken för 2-3 timmar därefter och sen går de och lägger sig. Men det som var ganska intressant, när solen går upp under morgonen och temperaturen stiger igen så ser omgivningstemperatur, där vaknar de. Så det är ganska stabilt. Det är en väldigt stor påverkan.
En intressant grej med naturfolk som jag tänker på, de är ju oftare kring ekvatorn. Och
precis.
Där är ju också dygnet stabilt.
Yes.
Solen går upp vid 6 på morgonen och går ner vid 6 som en klocka året runt. Medan de som har flyttat längre åt polerna får ju en mer märklig rytm. Du, jag blir så nyfiken här, för jag har också hört rykten om att förr i världen på medeltiden typ så gick man och la sig väldigt tidigt på kvällen, så gick man upp en stund på natten och sen hade man sin andra sömn. Jag vet, i England pratar man om det, man kallar det för the second sleep.
Yes.
Första, är det sant?
Det är sant. Så det finns vissa sömnforskare som gjorde lite arbete med historiska sömndata. Till och med även vi här i Uppsala, men jag kan återkomma till detta. Men en kille från England, han gjorde ganska mycket forskning kring detta och han har hittat så ser att det var inte ovanligt att de delade upp så ser sömnen. Så de hade sin första sömn. Sen
som var
de
liksom tidig mellan 9 och 1?
Precis, och sen vaknade de under natten.
Vad gick man runt då i någon nattmössa drack lite mjöd?
Men har pratat med varann, man umgås på så många olika sätt som man kan göra under natten, eller hur?
Cool.
Och sen har man bestämt sig, sex, eller man har läst någonting eller resonerat. Ja. Det var inte ovanligt att man har även pratat med varann. Och sen hade man sin andra sömnen. Och det är ju lite intressant när man, Curry är namnet av forskaren som utredde detta. Så då kan man tänka sig, det är ju lite intressant eftersom vi hela tiden tror vi måste sova i sträck minst 7 timmar. Och om vi inte har gjort detta, och nu använder ju även de här nya sovmätare eller sömnmätare, det är någonting fel med oss. Men jag tycker det är mer en biprodukt av moderna samhället att vi förväntar oss, vi ska jobba under dagen, vi ska göra allt som vi ska göra under dagen, och under natten, det ska vi sova nu också i sträck minst 7 timmar. Men jag tror inte när man kollar då på de här historiska data att vi är faktiskt uppbyggt på sånt sätt. Och man, även när man kollar på vår dygnsrytm, där ser du också att vi till exempel under dagens gång, särskilt under tidigt eftermiddagen, har vi en dipp i vår uppmärksamhet. Vi känner oss lite trög och egentligen redo för en liten kort sömn, en tupplur. Så, och det finns även i vår biologi. Så jag tror, jag ifrågasätter ibland den här idén att vi måste ha en så kallad monofasisk sömn, det vill säga vi sover en gång i sträck.
Monofas, ja. Enfas.
Så det är så att när man kollar då på historiska data, att det ser ju så ut, och även när man kollar på biologin, att vi är skapade även för mer än en gång. Men huvudet, andelen av sömnen, det tycker jag, det finns ingen tvekan om detta. Det ska vara i natten.
Du, jag tror att många har hört nu mer om sömnens olika faser. Det är lättsömn, det är djupsömn, som ni döper väldigt klokt i boken till batteriet. Och drömsömnen som ni i boken kallar ditt andra liv. Och nu lärde jag mig väldigt spännande nytt uttryck i boken, sömnspole. Vad är en sömnspole?
Det är ingen sömnfas, men det är en typ av hjärnans aktivitet som är relevant för att stärka sådana delar av hjärnan som i samarbete har skapat en upplevelse, en information, ett minne. När jag har lärt mig någonting, där använder jag olika nätverk i hjärnan. Jag gör inte det för komplicerat, men de måste samarbeta för att skapa en upplevelse, att du kommer ihåg detta. Och när de samarbetar krävs det ju också att de bildar kopplingar med varandra. Och de här sömnspolar som man kan hitta då under sömn, och framförallt under icke-trömsömn, djupsömn och sömnfas 2, de verkar som kristrar. De hjälper att
de jobbar ihop.
Precis, de hjälper att skapa de här kopplingarna, att göra dem ännu starkare och robustare. Så att de kopplingar mellan de här olika delar av hjärnan som tillsammans i sin aktivitet skapar en upplevelse, kan också på lång sikt reaktiveras och du kan komma ihåg detta. Det är ingenting annat att du skapar långsiktigt minne. Och de sömnspolarna spelar en väldigt viktig roll för detta. Och det är lite intressant eftersom de som till exempel har insomni, de har inte så många sömnspolar. Och man ser också många psykiatriska sjukdomar. Det ser du också en ganska förändrat mönster av sömnspolarna. Så man tror verkligen att de spelar en väldigt viktig roll för minnesbefästning. Så att du kan också på lång sikt komma ihåg saker. Men man tror också att de spelar en väldigt viktig roll för att du har en stabil sömn. Och att hjärnan är mer inåtriktad i sin kommunikation. Att hjärnan så att säga dämpar den här yttre intryck. Att du skapar de förutsättningar att hjärnan kan gå genom dagens upplevelser och bestämma sig, vad är relevant, vad är inte relevant.
Och där pratar du i boken, och ni pratar om hippocampus, minneslagringscentrum, vad ska vi kalla det, för kroppens bibliotek, som står som en dirigent.
Precis, jag skulle säga det så, kolla, det är ju så att hippocampus, när du lär dig någonting under dagen, framförallt fakta, minne, det är det ju så, till exempel tyska klossor. Det är det så att hippocampus är som en sekretär som skriver ner, hjärnområde A och hjärnområde B har aktiverats i den här anordningen, och de här olika nätverk i de här två hjärnområden, de har aktiverats för att skapa en upplevelse. Jag skriver ner detta eftersom samtidigt aktiverades också belöningssystemet, eller samtidigt aktiverades amygdala, som är en väldigt viktig del för känsloknapp, att uppleva starka känslor.
Vi kan ta ett exempel på det, som är om man frågar folk, vad gjorde du när World Trade Center attackerades?
Precis. Så det har ju en stark koppling, och hjärnan bedömer ju hela tiden när du lär dig någonting.
Ska vi förklara varför? Okay. Varför kommer vi att komma ihåg det så bra? Vad är det som har hänt då under sömnen?
Yes, eftersom det är så, kolla.
Vi har blivit så rädda.
Ja, men det som är så viktigt är, hjärnan kan ju inte befästa allt som vi har lärt oss under dagen. Det är ju nonsens. Där kommer du att fylla på din hard drive så snabbt att hjärnan säger, slut, vi kan inte fortsätta. Jag är inte unlimited resources. Mm. Så det som hjärnan gör är varje natt gör en bedömning. Vad är relevant för mig och vad är icke relevant för mig? De mesta sakerna är inte relevant. Mm. Du måste inte komma ihåg vad åt jag förra veckan tisdags till frukost. Det är inte relevant. Men när du upplever saker där du får till exempel en stark bekräftelse. Det gjorde du jättebra, Christian. Mm. Vilken fantastisk svenska du pratar. Mm. Ja, då får jag en bekräftelse och hjärnan lär sig också ett mönster. Just det, när Christian pratar om sömn, det får en så mycket bekräftelse. Mm. Så vi ska verkligen komma ihåg alla de här olika situationerna. Så det får en emotional relevans för mig.
Du har gjort experiment om det. Det skriver om i boken. Precis. Det var väldigt intressant. Så när man ger en, vi repeterar det för det kan vara bra. När man ger en positiv bekräftelse. Yes. Tack för att du lär mig det här. Eller tack för att du gör det här. Då kommer hjärnan lagra det beteendet eller den kunskapen starkare.
Absolut, än om prioritera den.
Prioritera. Mm. Så att hjärnan vill styra oss mot beteenden och kunskaper som skapar värde för andra kan man säga.
Men det är också viktigt att man tänker på hela spektrum eftersom det är ju också så ser den här negativa de här jobbiga upplevelser. Mm. Men även det är när du tänker utifrån evolutionen, otroligt relevant att komma ihåg för min överlevnande. För att jag inte misslyckas framöver. Om jag vet att vissa situationer, det var obehagligt. Mm. Det vill jag komma ihåg också i framtiden. När jag gör det, kanske jag upplever samma obehaglig situation. Så jag vill komma ihåg det. Och gärna komma också under sömnen så ser jag prioritera det här typen av minnen. Så hela och alla de här upplevelser där vi har en stark koppling antingen till positiva eller negativa känslor. Mm. Och där det prioriteras under sömnen med tanke på befästningen. Ja. Medan allt som är inte så relevant. Nej.
Men om vi tar 9/11 då igen. Yes. För de flesta av oss var ju inte där.
Mm.
Hur kommer det sig att vi alla kommer ihåg exakt vad vi gjorde när de där planen körde in?
Eftersom det var ju så under den här situationen att du hade så en stark aktivering av den här amygdala som du sa också, den här
känsloknappen.
Och hippocampus har ju också kopplat den här upplevelsen, den här situationen.
Vi blev så rädda.
Precis, vi blev så rädda. Men du upplever, jag befinner mig i en situation, jag kollar på tv, ser plötsligt hur flygplanen flyger in i World Trade Center. Så jag får en stark känsla också kring detta. Samtidigt befinner jag mig i en viss situation och hjärnan kommer att prioritera detta absolut. Hej, här är så en stark känsla. Det är någonting just nu var vi befinner oss som vi måste verkligen komma ihåg. Det verkar otroligt relevant för oss. Mm. Och därför kommer sånt att prioriteras och du kommer även ihåg detta framöver. Men jag vill bara tillägga någonting. Mm. Om det är en så stark upplevelse, då behöver du inte heller sömn. Det är, om du till exempel, om det är så en stark upplevelse att det är en traumatisk upplevelse, det vet du själv. Man måste inte ha sömn för att komma ihåg en traumatisk upplevelse. Men den intressanta delen är, du kommer ihåg fortfarande så ser den här situationen när 9/11 var. Den här dagen, var du befann dig, när du fick lära dig att det hände. Men du kommer inte ha i samma utsträckning den här känslan, eller hur? Det är ju inte så att du får en gåshud och att du blir jättepåverkad i samma utsträckning. Och man vet att sömn verkar hjälpa till att så att säga avtraumatisera de här upplevelserna. Du fortfarande kommer ihåg detta, men sömnen vill också samtidigt säkerställa att du skallar bort så att säga.
Du blir rationell kring
precis,
det.
Att du skallar bort de här kopplade känslor. Och det är ju också så viktigt eftersom tänk dig, om jag varje gång när jag exponeras en situation som påminner mig till någonting som var obehagligt, jag skulle uppleva då den här obehagliga känslan på samma intensitet. Mm. Det skulle belasta mig så otroligt.
Då skulle schimpansen har det väldigt jobbigt.
Yes, väldigt jobbigt. Ja. Men också du som en person, eftersom när du aktiveras så ser de här starka känslor.
Ja, nej,
det aktiverar du hjärt-kärlsystemet, svettas.
Jag ser det verkligen. Mm. Men det är ju väldigt spännande då att vi har den här starka inre resursen. Och där ligger ju också REM-sömnen, det du kallar ditt andra liv, vilket jag tycker är väldigt kul. Jag tänker då på liksom, det finns mycket att säga om de här drömmarna och det är ett helt eget avsnitt. Men vad skulle du säga om Freud och Jung, alltså de här psykoanalytikerna som la en väldigt stor vikt vid drömlivet som en slags bild för vad som egentligen rörde sig i vårt undermedvetna? Vad hade du sagt om Freud hade suttit här? Yeah. Då, vad hade du sagt? Hello man.
Ja, precis.
Ni hade ju kunnat prata tyska.
Precis.
Ja.
Ja, kolla, jag värderar detta utifrån forskningsläge och perspektiv.
Ja, men det är därför
jag
frågar.
Precis, och det är ju så att jag tror att man ska inte satsa för mycket så att säga, interpretation i de här drömmar som du då kommer ihåg. Eftersom tänk på det, vad betyder det? De mesta, eller vad händer under drömsömmen? Vi måste ju se hela detta så. Delar av hjärnan som är viktigt för att säkerställa att allt som du så att säga, kommer ihåg kommer ihåg på en rationellt sätt. Så det är logiskt. Ja? Delar som hjälper dig att göra någonting logiskt. Ja? Jag kan inte springa genom vägen. Annars kommer jag att skada mitt huvud om jag springer mot vägen. Mm. Om jag drömmer, då kan jag kanske springa genom vägen och jag kommer inte skada mitt huvud. Så de här delarna som är framförallt din pannlob och också hippocampus, de lyfter sig lite tillbaka under drömsömnen. Och tillåter stora hjärnbarken att aktivera lite en hulla och bulla-princip. Olika minne, nyformade minne, äldre minne och kolla, finns det något mönster som passar ihop? Och det kan leda till väldigt konstiga upplevelser. Och när jag väcker dig utifrån drömsömn så oh just det, jag drömde detta eller sånt. Men är det som du kommer ihåg verkligen det som du drömde eller är det på grund av att hjärnan när jag väcker dig vakna i olika, de olika delar av hjärnan vaknar i olika, med olika hastigheter. Mm. Och det blir någon blandning av dröm och verklighet. Ja, som då representerar din dröm. Och därför försöker du att göra den logiskt och göra någon analys hur den kan ha varit. Så jag är inte så säker att det som du drömmer är någon reflektion av vad befinner sig väldigt djupt i dig, så att säga. Förstår vad jag menar? Mm. När man särskilt när det gäller det som du kommer ihåg. Men jag tror ändå att du behöver dina drömmar för att sätta saker som du har lärt dig under dagarna och också känslor i en större perspektiv. I en perspektiv i relation till detta som jag har upplevt i förtiden. Och hur kan det vara relevant också framöver för mig?
Men vi ska inte dra, jag vet inte om du har tittat på den här tv-serien som går nu, Babylon Berlin, det är många som har sett den. Den handlar ju just om Berlin på 20-talet, nära Lübeck som du kommer ifrån. Och där var ju drömmar ett jättestort verktyg, och Jung och Freud, och man använde det till och med inom kriminaltekniken, kriminaltelepati och alltså liksom, så det här har ju fått ta väldigt, men jag har alltid haft en magkänsla att det här är nys.
Men
kan du ge mig rätt?
Yeah. Jag kan säga det så, för att förenkla detta. Trauma är otroligt mystisk och representerar fortfarande en stor del av forskning som är så oklart. Man vet inte riktigt varför drömmar.
Men man kan inte, om man drömmer att man, låt oss säga, har mördat någon, det betyder inte att man är en mördare, den här typen av enkla.
Nej, men det är ju så att man vet ganska oftast att man bygger in i sina drömmar till exempel någonting som man har upplevt en föregående vakenhet eller flera dagar sen. Det finns också en delayed dream effect där du bygger in någonting som var 5-6 dagar före den här natten. Och man vet ju också att traumatiska upplevelser, de kan också leda till att du har en återkommande dröm relaterad till din traumatiska upplevelse. Mm. Och det är ju jättejobbigt för många som har till exempel posttraumatisk stress, sjukdom eller syndrom. Så visst, vi kan inte säga att drömmar är bara nonsens, eller vi måste inte lägga för mycket värde i detta.
Nej, men det finns en bearbetande funktion.
Det finns en bearbetning, men jag tycker man måste vara ändå försiktig. Det är så stor, kolla, det finns ju många som säger, jag har drömt om detta. Ja. Och jag gör en, så att säga, tolkning.
Ja.
När jag ser en katt betyder detta.
Ja.
Och när jag ser den här symbol, det betyder detta för mig. Ja. Men jag tror det är för mycket.
Ja,
men ändå tror jag att drömmar absolut, att sakerna tas upp under dina drömmar som har en stor känsla och relevans för dig.
Mm.
Absolut, det håller jag med. Men gärna försöka varje gång så säga, att sätta allt som du upplever i en större perspektiv och då dra de bästa slutsatser. Hur kan jag utnyttja detta framöver för mig? Just det, när jag beter mig på sånt sätt. Det kan det vara så. Eller hur kan jag utnyttja detta som jag har lärt mig under föregående vakenhet i en större perspektiv? Just det. När jag är ett småbarn har jag lärt mig det är en stol och jag kan sitta på den. Men jag kan kanske också stå på den och nå en hylla där jag hittar någon, eller där jag vet att det finns en godispåse. Förstår vad jag menar? Man tror också att drömsömnen är väldigt relevant för framkalla kreativitet. Mm. Och det är ju så att du använder detta som du har lärt dig. Eller inte använder, du sätter detta som du har lärt dig i en större perspektiv. Mm. För att ännu bättre förstå den stora hela.
Mm. Jag fattar, jag fattar. Vi ska byta ämne lite och titta lite på dygnsrytm. För du säger en väldigt bra sak i boken, eller ni. Och det är att den goda sömnen börjar redan när man vaknar.
Så är det.
På morgonen. Berätta, hur ska man lägga upp en dag som ska landa i en god... För Carina och jag har gjort samma reflektion. Hur ska man lägga upp en dag som ska landa i en härlig nattsömn? Vad ska det finnas på den dagen då?
Ja, först vakna under morgonen när du känner dig utsövd. Det är ju väldigt viktigt. Men därefter ska du de första 2 timmar efter uppvakningen säkerställa att du går ut och får en bra... dagsljusdusch.
Dagsljusdusch. Och varför är det viktigt?
Eftersom under de första timmarna efter uppvaknande är din dygnsrytm så känsligt för ljus. Den förstår, just det. Det är väldigt viktigt att varva upp kroppen. Att aktivera kroppens stresssystem. Nu är det dags att umgås med folk. Att lära sig någonting. Att jaga mat. Mm. Ja? Mm. Och under kvällen när det är mörkt, det fattar kroppen och din dygnsrytm, just det, nu är det dags att varva ner, att skapa de förutsättningar för återhämtning, att vi smälter ner allt detta som vi har upplevt under dagen och så ser ta med oss vad är mest relevant för oss också framöver, för vår överlevnad, för vår framgång. Och man vet när man då till exempel får mycket dagsljus under morgontimmarna efter uppvaknande, det sover du också natten därefter mycket bättre. Det finns forskning kring detta. De som får mer dagsljus tidigare under dagen, de sover bättre följande natt jämfört med de som får inte så mycket.
Mm. Och då tänker jag så här på alla byggen.
Mm.
Där är ju alltid folk igång jättetidigt.
Yes.
Utomhus.
Yes.
Sover byggnadsarbetare bättre än andra?
Ja, men jag kan säga det. Jag skulle säga yes. Fast man måste ju tänka på många variabler i ekvation. Mm. Och om jag gör någonting som slider min kropp eller sånt. Det kan jag tänka mig slita
min
kropp på lång sikt.
Men det är bra att jobba ute på morgonen.
Det är det. Så jag kan till exempel säga det någonting. Vi pratar ju mycket om skärmanvändningen under kvällen. Det är ju så farligt eftersom vi exponerar oss också ljus som kan lura vår dygnsrytm. Och vi tar upp också det i boken. Mm. Och jag gjorde också det faktiskt. Och kan därmed senarelägga vår dygnsrytm och tidpunkten när vi då känner oss tillräckligt sömnigt så att vi kan sova. Men morgonen därpå måste vi ändå gå väldigt tidigt, eller hur? Och då löper vi risk att vi sover för kort. Mm. När du tar folk som jobbar hela dagen utomhus, de kan använda så många skärm som de vill under kvällen. De inte påverkas av detta. Mm. Eftersom de har, så att säga, tankat sin ljuskonto under dagen. Mm. De har betalat in så mycket dagsljus att den pytteliten ljus som du får då under kvällen i förhållandet är så lite att den har ingen relevans. Mm. Men om jag är en person, en kontorsperson som sitter hela dagen inomhus, jag går inte ut, inte heller för fika, pausen eller sånt, eller lunch, jag stannar hela tiden inomhus. Det betalar jag inte in så mycket dagsljus. Och under kvällen då exponerar jag mig skärmor och så vidare. Det är det här förhållandet mellan hur mycket dagsljus jag betalade in och hur mycket ljus jag exponerar mig under kvällen inte likadant bra och tydligt. Och det kan leda till att din dygnsrytm inte fattar riktigt. Ah, just det, var befinner vi oss? Vi är kanske inte än redo för att skapa sömnen eller de förutsättningar för en god nattsömn. Så det är väldigt viktigt att tänka på det. Det är
intressant. Och framförallt på helger när man har kanske kan förfoga att vara ute så mycket som möjligt blir ju en lärdom.
Men också under vardagar.
Under vardagar.
Jag tycker också att det är relevant. Tänk på, jag vet det är som en religion i Sverige. Ja. Ficka paus under morgonen, eller hur? Ja. Morgonficka, det är så viktigt. Men varför kan man inte göra detta utomhus? Varför kan vi inte när vi har
utefika?
Något, vi har något samtal med något medarbetare eller någon kollega. Varför kan vi inte göra detta utanför om vi inte är i behov av en computer, en dator? Vi kan göra detta, men vi gör inte det.
Nej, bra idéer. Du, glasögon med blåljusfilter säljs ju nu allt mera för att få ner det här morgonljuset, det blåa ljuset från skärmarna. Vad tänker du om dem?
Kolla, det finns till exempel en norsk studie där de har använt dem bland folk som har bipolär sjukdom. Man vet att de är väldigt ljuskänsligt. Och man vill ju inte att de så att säga då eller att de påverkas på grund av sin ljuskänslighet under kvällen av artificiell ljus som kan då senarelägga deras dygnsrytm och deras förmågan att sova. Och de har hittat att när man använder detta ser man en förbättring så att säga, av deras humör i samma utsträckning som man ser när man använder SSRI, de här antidepressiva. Aha. Så det är ju jätteintressant. Mm. Men för den gemene man som säger nu, ah just det, jag vill ju verkligen ta hand om min sömn och nu använder jag de här specifika glasögon för att filtrera bort blå ljus. Jag kan säga det, man måste vara försiktig. Eftersom de mesta gör när de filtrerar bort det, så det ser ju lite konstigt ut. Jag ökar så att säga ljusstyrka för att det är ingen fin upplevelse. Men det finns nu forskning också som publicerades 2 år sedan som har visat att det finns stora skillnader mellan personer hur de påverkas av ljus, oavsett om den innehåller mycket blått ljus eller inte.
Ja, det finns ett väldigt intressant experiment du berättar om i boken.
Mm-hmm.
Det man brukar kalla lärkor och ugglor.
Mm-hmm.
De morgontidiga och de kvällspigga.
Yes.
Och där lät man dem vara utomhus. Berätta vad som hände med lärkorna och ugglorna.
Ja, det är en jättekul experiment. Eftersom de bjöd in, som du sa, de här ugglor och morgonmänniskor. Och bestämde sig, kom, ni bor alla i stan, men nu går vi ut på landet och ni ska tälta. Nu ska ni kämpa, ni ska vara ute och få ingen tillgång till artificiell ljus överhuvudtaget. Det är bara månljus, solljus som ni har. Och det som de har sett var att alla, hela kroppen, fast du hade ugglor och morgonmänniska i detta, gick tidigare till sängen och alla gick tidigare upp. Och det som var intressant, du har fortfarande sett så ser de här skillnader. De som var nattuggla också i stand så ser situation. De gick senare till sängen. Men den här avstånd mellan morgon- och kvällsmänniska var betydligt mindre jämfört med när du skulle undersöka samma personer i stadsmiljön.
Så ugglorna blev mer lika lärkorna,
yes,
kan man säga.
Yes, eller den här avstånd så ser. Precis, men det kan man säga. Men alla, hela gruppen har så ser lagt sig tidigare under kvällen. Och det är ju intressant, varför? Eftersom det betyder, ja, vi tror det finns mycket genetik om jag är en nattuggla eller om jag är en morgonmänniska. Och det är ju också sant. Och man vet även under livets gång att vår dygnsrytm förändras ganska mycket. Men vi vet också på grund av detta experimentet att mycket i vår livsstil och den här miljön där vi befinner oss, en stadsmiljö med mycket artificiell ljus, att vi sitter mycket inomhus, har en påverkan på timingen av vår dygnsrytm och när vi känner oss då tillräckligt sömnigt.
Mm.
Och när du tänker då på samhällets dygnsrytm som är ju väldigt inriktat mot morgonmänniska, där kan man ju tänka sig, men om samhället samtidigt, eftersom det börjar så tidigt, exponeras till så många sociala faktorer som artificiell ljus, kan det leda till att hela samhällets sociala population lägger sig senare. Men de måste ju ändå gå upp tidigt. Mm. Så där skapar vi förutsättningar för en sömndepriverad samhälle.
Befolkning, ja. Så om jag förstår rätt så är det så att ugglorna som du tänker och forskningen tänker, det är människor som bara är genetiskt lite känsligare för kvällsljus och går igång mer av kvällsljuset och stimuleras uppe.
Yes, yes.
Medan de morgonpigga och kvällströtta som jag själv blir är mindre känsliga för den där kvällsljusstimuleringen.
Ja, eftersom om du under kvällen tidigt känner dig tillräckligt trött, då har du ju ingen tid att utsätta dig artificiell ljus, eller hur? Och man vet att vi har nu så många lockande saker, skärmor, vi har många serier som vi kan se på dem och sånt. Och det är jättejobbigt om du har en så att säga inombyggat dygnsrytm som vill att du lägger dig senare, eftersom du kommer också exponera dig till saker som ännu mer kommer senare lägga din dygnsrytm. Så det är en jättestor utmaning för dem, absolut. Och vem pratar vi här mest om? Det är ju tonåringar. Eftersom de är de som har en väldigt sen dygnsrytm.
Så är man förälder till en naturlig uggla, jag har ju flera barn och en av dem är en rejäl uggla skulle jag vilja säga. Nu börjar hon bli lite mer vuxen. Men där är det extra. För de kommer ju gå igång mest av det här. Så det är en extra utmaning att tänka igenom.
Absolut.
Så har man ett ugglebarn eller om man själv känner att man är uggla, ska man då vara extra försiktig med det här kvällsljuset?
Absolut. Så är det.
Ja.
Men det är ju,
vad ska man göra då? Bara släcka ner hemma och leva stenåldersliv och ha blåljusglasögon och hela kittet?
Ja, när jag tänker på mina 4 barn, vi gjorde det så att vi försökte från början att etablera en rutin, eller hur? Vi har 3 måltider, under kvällen när de var småbarn sjöng vi fina låt för dem, vi läste någonting, nu vill de inte längre att jag sjunger, men de vill lyssna till någonting. Men de har så att säga sina regelbundna fasta tider där de lägger sig, och det hjälper dem. De har lärt sig under hela livets gång än så länge. Ja, just det, jag har den här rutin och jag kan förvänta mig de här olika saker. Och hjärnan också vet då, ja, just det, nu börjar jag att vara nära och skapa de förutsättningar för sömnen. Så det är väldigt viktigt, och man ser också det i forskningen. Det är inte bara sömnlängden, det är också att du har en regelbunden tider när du lägger dig. Det är otroligt relevant, eftersom de som bestämmer sig någon gång att gå till sängen 1, sen 23, sen 22, sen igen 1. Den här ostabila sovtiden har också kopplats till mycket ohälsa. Mm. Fast de sover som man ska göra. Så det är ju också viktigt att man har en stabilitet.
Ja. I rytmen. Mm. Så att om man ska sammanfatta vad man kan göra om, på tanken att den goda sömnen börjar redan morgonen innan. Att vara ute.
Yes.
Gärna tidigt på morgonen och sen ha sina fika ute eller vad man nu har. Att försöka vara ute. Äta på regelbundna tider.
Absolut.
Ja. Det låter som mormors gamla råd. Det här
eller
liksom.
Men tänk på det. När jag var ung länge sedan, ja, till talet, det var det så. Det fanns frukost, det fanns lunch och det fanns kvällsmat, som kallas på tyska abendbrot. Så det var inte middag. Och det var så att därefter, kunde jag inte gå till min mamma och säga, jag vill ha nu potatischips. Hon sa, men det är ju inte julafton eller nyårsafton. Du vill ha potatischips. Det fanns inte heller någonting lockande som mycket tv-program eller sånt. Så, och vi har ju förändrat ganska mycket. Jag inte så säga demonisera alla de här framgångar som vi har, och den här digitaliseringen, den är ju också jättebra, till exempel för att hantera med en pandemi som vi gjorde nu. Men ändå har den förändrat ganska mycket i vår livsstil. Vi har skiftat mycket till kvällstimmarna. Vi är mycket mer aktivt under kvällarna. Men vi måste ändå, som i 80-talet, gå upp under morgonen för att komma till skolan eller till jobbet. Så den är väldigt osynkad. Våra aktiviteter och när vi måste jobba så ser jag, eller gå till skolan. Och det leder till att många lider också sömnproblem.
Klokt. Man kan säga att för att man egentligen ska ha den här goda sömnarna behöver kvällarna ibland få vara lite, alltså, tråkig, men liksom att man inte kickas igång maximalt. Och hela underhållningsindustrin som ska kämpa om våra ögon och öron och sinnen tävlar ju med större och större kickar, fyrverkerier, upplevelser, serier, ännu mer massmord, ännu fler psykotiska mördare. Det blir ju svårt för vårt gamla nervsystem. Karina, vad tänker du?
Men jag undrar ju då, som tonårsmamma, eller jag har 2 söner, en som är 17 och en som är 20. Vilka är mina bästa argument för att få min 17-åring att lägga sig tidigare?
Kolla,
som du tror funkar på en 17-åring?
Först att du lever som du säger till dem. Eftersom det är jättekonstigt om man sitter på soffan, har sin mobil i sin hand och säger, du ska inte använda mobil under kvällen, men varför gör du det? Ja, jag är ju en vuxen och du är en tonåring. Så man ska ju också göra som man säger. Men samtidigt som Maria tog upp, det är ju viktigt att man går ut, att vistas utomhus under dagen. Att man också som skola, man har också som, som skola en ansvarighet att säkerställa att barnen kommer ut och inte sitter inomhus i korridor, eftersom där får de tillbaka sin mobil under en rast. Och sen kollar de istället för att gå ut på sin mobil. Jag tycker att allt sådana saker är viktigt, men när jag återkommer till din fråga. Kolla, vi måste ju också erkänna tonåringar, när de går genom puberteten, de går genom förändringar, stora förändringar. De blir ju en vuxen. Man vet också att deras dygnsrytm förskjuts ganska mycket. Och det gör det väldigt svårt för dem att känna av sömnigheten så tidigt under kvällen. Och du kan inte förvänta dig, men när du var 10 år gammal, då gjorde du så att du följde mina instruktioner. Du måste lägga dig 9 senast eller 10. Och nu gör du inte det. De kan inte göra detta på grund av sin dygnsrytm. De kan inte skapa den här sömnighetsupplevelsen på samma tid. Så vad kan man göra? Man kan göra detta att man aktiverar dem mer under dagen och försöka så se med hjälp av detta att tidigarelägga deras dygnsrytm. Men det som man kan också göra som ett samhälle är att man till exempel har en sovmorgon, särskilt särskilt för de äldre tonåringar i skolan, eftersom där har de möjlighet också att sova ut. Och Satchin Panda, som har varit även här med på er podcast, han har också varit delaktig i en studie de har undersökt i Seattle. Hur ser det ut när man gör detta med den här sovmorgonen? Och de har sett betyget bli bättre och barnen, och det var mest relevant. De sov längre. Och var mer utsövda. Och ni ser att det finns många olika aktörer som tillsammans skapar de förutsättningar att tonåringar får sin sömn som de behöver. Och de behöver sömn.
För man pratar ju så mycket om den här sömnen före midnatt. Att den är dubbelt så mycket värd, hörde jag. Och då går jag och säger det till mina barn. Och de bara, ja, visst. Men jag behöver inte vara så orolig. Alltså. Nej, det kommer att regleras.
Och vet du, jag tycker att du ser någonting som är otroligt relevant. Också för vår samtal här. Jag tycker att sömn är så en fantastisk gåva av moder naturen. Tänk dig, när du till exempel gå med din bil varje år till bilprovningen, säger de, du måste fixa det och det och det, eller hur? Och sen går du till verkstad och de fixar då. Sömnen får du varje natt helt gratis och den lagar dig. Och utreder allt som är inte bra och som behövs repareras. Och den är helt gratis. Men det som är relevant och otroligt viktigt är, sömn är ingen prestationsfråga. Och det finns så många som tänker när de pratar om sömn, om prestation. Ja, det kan du lyssna till andra som forskare som skriver till exempel också böcker och säger, if you sleep less than 7 hours, just 5 minutes, wahahaha, in the long term, you will be messed up. Och jag håller inte med. Eftersom man måste också tänka på hälsoekvationen, eller hur? Och det är ju någonting som är också relevant i alla diskussioner när det gäller hälsa. Det finns många variabler och forskning har tydligt visat sömnen / dygnsrytmen spelar en viktig roll också för vår hälsa, prestation och välmående. Det finns ingen tvekan om detta. Men det finns många andra variabler också i ekvationen. Och vi måste så säga har det i bakminnet. Vi måste tänka på det och inte lyfta så att säga en faktor så mycket upp medan glömma bort alla de andra. Så det räcker inte att du säger, jag sover 7 timmar men annars röker jag, trycker alkohol och rör mig inte. Förstår vad jag menar? Eller går inte regelbundet till hälsokontroll. Det som är viktigt är att vi lyfter så att säga hur kul som är, hur mycket som kan ge dig, men att vi inte så att säga skapar en tänkande kring sömn, att folk tänker jag måste prestera, eftersom när du pratar om folk med insomni, det är det ju faktiskt, och de är ju redan otroligt fokuserade på det, och om du då säger till dem, men ni ska sova minst 7 timmar, annars det är det ju inte så att du skapar förutsättningar att de säger, men nu sover jag mer, de gör ju mycket, så man måste ju tänka på det, ingen prestation.
Att ladda av,
ta små steg för att komma fram till detta som du vill ha, en god nattsömn.
Fina råd, tack för dem. Sömn har ju varit väldigt mycket liksom, från att ha varit en svart box till att vi har börjat dyka ner i den och förstå de många fina reparationskvaliteter som ligger i sömnen. Jag tänker nästa steg och framtiden, tror du att vi kommer se något mer, att vi börjar använda sömnen som diagnostikverktyg för andra djupare sjukdomar, demens har man pratat om till exempel. Vad tänker du?
Man vet till exempel för depression, när du pratar om depression. För depression vet man att insomni är ju en ganska tydligt huvudsymptom som även används i utredningen om någon person lider depression eller inte. Man vet också att folk som är i gång att utveckla en demens visar ganska stora störningar av sin sömn och dygnsrytm. Ja? Eller när de har fått någon demensdiagnos, där ser du också, det finns många störningar. De kan vara vaken i natten, sömnigt under dagen. Så absolut, jag tror att en försämrad sömn på lång sikt, eller en förändrad sömn som jag kan inte sova under natten, eller jag behöver många topplur varje dag. Om du har det på en lång sikt, kroniskt sett, det tycker jag kan det spegla någonting som är pågående som kanske krävs en utredning. Det betyder inte att det är allvarligt, men det betyder, hej, min sömn är en ganska bra spegel av min hälsa och min välmående. Och om min sömn har förändrats på ett sätt att den är inte så som jag förväntar mig, på lång sikt, inte periodvis här och där. När jag har småbarn, där kan jag inte förvänta mig att jag sover som en stock, det är omöjligt. Men om jag ser det, ja just det, jag ser ganska stora förändringar och det är ganska oregelbunden. Jag behöver många tupplor, jag har svårt med att somna om, somna in och så vidare på en lång sikt. Det tycker jag, ska du gå till vårdcentral och göra en utredning? Kan det vara någonting som är bakomliggande eller är det en sömnsjukdom i första hand? Det finns ju många olika möjligheter eller orsaker varför din sömn påverkas. Men sömn är ändå en ganska bra spegel av din hälsa och välmående och du ska ta det allvarligt. Men igen, var börjar så ser gränsen här? Och jag vet att många till exempel kontaktar mig och skriver, du, jag har kollat på min sovklocka och jag sov förra natten bara 10% i ljussömnen, så är jag på väg att utveckla Alzheimers? Nej, det är du inte. Mm. Men om någon person till exempel säger till mig, du, jag har sedan 2 år inte haft någon natt där jag känner mig verkligen utvilad. Jag tänker, ja, det är ju dags att utreda detta. Det kan vara så enkelt som en underliggande sömnapné. Ja, att du har andningsproblem under sömnen och därför känner du dig inte utvilad. Du får inte den här vila som du behöver. Man kan lätt utreda detta och behandla detta.
Mm. Så man ska vara vaksam över långsiktiga förändringar från basmönster.
Jag tycker det är otroligt relevant.
Och var ska man vända sig? Du säger till vårdcentralen.
Vårdcentral. Och ja. Vårdcentral har ju också möjlighet när man då kommer med ett underlag som är en dokumentation av dina sömnproblem. Att remittera dig till exempel till en specialavdelning såsom en sömnutredningsavdelning. Kolla, det är ju så. Många går ju till läkaren och säger, jag känner mig inte så bra med min sömn. Och då får du vanliga knep som, du ska inte dricka kaffe under kvällen. Minska lite alkoholintag under kvällen. Rör dig mycket. Det är ju allt sant, men det är ju ibland så att det räcker inte. Om jag har en sömnapné, en obstruktiv sömnapné, där jag har de här andningsuppehåll flera gånger, varje natt, varje timme, som är ju väldigt påfrestande för kroppen och inte leder till en god nattsömn. Det kan jag inte säga, jag får tanka lite dagsljus under morgonen och det räcker för mig. Då behöver jag en behandling. Men jag kan göra detta på sånt sätt att jag dokumenterar över en längre sammanhängande period. Här, kolla, läkare. Ja, här, svart på vit.
De stora
sista månaden, eller sista 2-3 månader hade jag verkligen, jag har skrivit ner detta. Jag hade ett stort problem med min sömn, jag känner mig inte återhämtat. Kan du utreda detta? Mm. Och där kan man göra en blodbild, kolla, har du till exempel någon järnbrist. Det kan så enkelt.
Så det kan ligga medicinskt.
Men det kan också vara någonting annat. Mm. Eller kan det vara min medicinering som jag använder för min sjukdom som kan ha en effekt på min sömn. Mm. Eller är det så att vi måste remittera dig som en patient till en sömnutredningsavdelning så att vi gör en noggrann sömnutredning för att då förstå vad kan det vara.
Sömn är komplex. Så att vara observant på sin sömn utan att bli nojig.
Yes.
Det är ditt råd.
Det är så viktigt.
När man träffar en så framstående sömnforskare som du så blir man ju också nyfiken på hur du själv sover.
Mm-hmm. Så jag försöker lägga mig varje kväll på samma tid och gå på samma
klockan.
Tid. Ja, det är så typ klockan 11. Mm. Och jag kommer på mina 7 timmar. Det är så att säga det som jag behöver minst. Och det som jag också gör är att jag promenerar till jobbet varje morgon och jag promenerar tillbaka från jobbet. Så det är 3 kilometer, men jag verkligen då har nytta av dagsljus. Och jag springer också ganska ofta under veckan eftersom det hjälper mig för att slappna av. Och ge mig också så en möjlighet att reflektera och då tar jag inte så mycket mer med mig till sängen. Ja? Så det är det som jag gör och jag inte påstår att jag sover varje natt som en stock. Det finns också nätter där jag vaknar, eller morgon där jag vaknar och tänker mig, det var ingen bra sömn. Men jag inte ifrågasätter mig så säger jag hela tiden. Jag vet ju också att jag blir äldre och min sömn förändras. Och jag vet också att det finns perioder där jag är väldigt stressad eftersom jag har någon ansökan som jag måste skicka in eller någonting annat. Och det är normalt att min sömn kommer då också påverkas på sånt sätt att jag kanske inte sover på bästa sättet. Men överhuvudtaget skulle jag säga, jag sover ganska bra.
Mm. Jag ska sluta med att berätta en sak för dig som jag berättade för länge sedan här i podden. Som jag tror att du inte kommer ha hört om när det gäller sömn.
Mm.
Jag skickar med dig en historia. Jag hade en vän i New York som sov väldigt dåligt. Han gjorde en sömnapnéutredning. Det visade sig att han sov som en kratta. Han fick en stor maskin som låg och pumpade och stonkade på nätterna. Mm. Han var då gift med en, det här var så only in America, en kvinna. Hon var faktiskt svenska från början. Hade gjort karriär som fotomodell. Och sen när de skilde sig så stämde hon honom. Därför att hon kunde inte längre somna när hon inte hade den här stonkande maskinen bredvid sig. Hon hade blivit beroende av sömnapnémaskinens pysljud. Och jag kommer inte ihåg om hon vann den här stämningen inte, men jag bara tänkte att only in America.
Yes, yes,
eller hur?
Yes.
Har du hört om det förut?
Nej, men jag kan tänka mig att kolla, alla, jag gillar det vad du ser, eftersom, vad ser du? Ja, det finns de här gemina råd, vad kan jag göra för att skapa bra förutsättningar för min sömn? Men till slutet ska du bryta ner detta till en enstaka person, en individuum. Och de för sig själv kan bestämma vad är för mig de bästa förutsättningarna. Mm. Det finns folk som har till exempel också kontaktat mig och sa, jag lyssnar varje kväll till mycket musik medan jag sover. Och tycker du det är, att det är problematiskt att jag gör det? Det är ju mycket ljud omkring mig och det kanske stör min sömn. Och så säger, men vaknar du inte utvilad? Jo, ja, men varför ska du oroa dig? Mm. Eller de säger, jag sov varje natt bara 6 timmar. Jag behöver inte mer, jag kan inte sova längre. Jag går regelbundet till hälsokontroll, allt är bra. Ska jag oroa mig eftersom jag har ju lärt mig nyligen i en podcast, jag ska sova minst 7 timmar. Nej, det ska du inte göra. Varför ska du nu börja bli stressad om allt här är i sin ordning? Så vi måste verkligen individualisera alla de här rekommendationerna. Mm.
Det
amen.
Amen to that. Det är verkligen. Christian, tack för att du kom och ville dela med dig din passion för sömnen. Vårt kanske viktigaste friskvårdsverktyg.
Tusen tack.
Ja, det var Christian Benedikt, en superpassionerad sömnforskare. Och nu ska vi gå tillbaka till Monica Friberg i Hässleholm. Hur har det gått?
Jag har precis vaknat och har bakom mig 6 testnätter med de nya sömnrutinerna. Testveckan var mycket intressant upplevelse som delvis krävde disciplin från min sida, och jag är nu mer medveten om att ändra vanor för att prioritera sömnen. Jag känner mig mycket mer utvilad när jag vaknar, och det är delvis på grund av att jag har lagt mig någon timme tidigare än jag brukar. Min sömnkvalitet har förbättrats och jag känner också att min energinivå verkar bättre. De nya rutinerna att utföra yogaövningar på kvällen gav mig mer avslappning, och de korta slipkast har bidragit till att jag kom väldigt fort ner i varv och somnade direkt efter det. Så jag ska absolut fortsätta med dessa sömnrutiner, så det blev till slut naturligt för mig att prioritera sömnen, och jag är supertaggad för att fortsätta. Så tack för mig. Och hoppas att alla ni ser till att få en ordentlig nattsömn.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare,
a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär, men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin, bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bosch nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Karinas vårbakning.
Ja, Karina. Det var spännande att höra Monikas tankar här om sömnen. Tack Monika för att du har deltagit. Vad tar vi med oss av denna oerhört innehållsrika intervju egentligen?
Nej, men jag tycker det är så viktigt det här som Christian Benedikt pekar på, att det finns såna stora variationer. Alltså det är ju ofta som det blir så mycket att ja, men så här ska man sova och så här måste alla tänka. Kanske avdramatisera lite och att se the bigger picture, se ett mönster, inte bli superstressad för att man sover dåligt en eller två nätter, vilket är lätt att bli. Jag är uppvuxen i en familj där det har hetsats ganska mycket om att lägg dig tidigt och du måste sova och hur har du sovit. Alltså det bara det kan ju bli en stress.
Det kan bli en stress.
Ja, och sen så tar jag med mig, ja men såklart det här med bra rutiner och inte minst det här med att komma ut och få med dagsljus. Tanka dagsljuskontot. Grymt bra tips.
Mycket bra.
Och du då?
Alltså jag har nog levt så väldigt länge. Jag har alltid kört på med det här.
Ja.
Men så det är för spännande att höra vad du säger. Men alltså det väcktes någon enorm insikt / vrede i mig. Jag fick den här bilden liksom att människan är, vi har vår gamla biologi och vi har vad vi behöver för att vara vårt bästa jag. Och sömnen är ju utvecklad liksom långt tillbaka. Vi har ju däggdjur sover ungefär som vi. Och så har vi då en hel underhållningsindustri som nu ligger, och de kan inte få tag i oss på dagarna va, för då jobbar vi. Men det är kvällarna som är deras tid. Och hur de jobbar med våra urgamla behov. För att Christian pratade ju om det här att de här naturfolken, de går inte och lägger sig direkt. Utan man använder naturfolk de här 2-3 timmarna. Man äter en bit ihop.
Mm.
Man dansar, man berättar historier. Och deras funktion är ju att skapa en identitet hos flocken. Så att man ska ha den här sammanhållningen och vilja ställa upp för varandra.
Mm.
Och då berättar man vad ens förfäder gjorde och nyheter man har fått och riter och så vidare. Alla de grejerna, stories, riter och så vidare. Det är det underhållningsindustrin har tagit tag i.
Mm.
Vi tittar på våra serier, det är läskiga saker, det är romantiska saker.
Det är identitet också.
Identitet, vår flock.
Och vi delar de här
berättelserna. Vi delar berättelser och de berättar något om oss och vår tid. Och de har tagit det här och skruvat upp det, inte gånger 10 men gånger 500. Så att våra hjärnor liksom inte ska släppa.
Mm.
Jag börjar bli väldigt trött på Facebook, Netflix, alla de här. Och jag menar, det är ingen slump liksom att nu kommer de här avhopparna från Facebook och berättar det är fel på vår affärsmodell. Därför den är gjord för att suga tag i folk och vi skiter i om det är negativt eller positivt.
Mm.
De starka känslorna, det är de vi vill åt. För det är då ungdomarna inte ens kan gå och lägga sig på kvällen för de är inne i någon jävla Facebook-konflikt.
Ja.
Men nu låter jag som värsta aktivisten här, men jag känner att när det går in och utmanar människors sömn, eller allas vår sömn.
Ja, ja, ja. Det så äter upp vår tid.
Vår livsglädje.
Ja.
För sömn är livsglädje och det är hälsa.
Ja.
Så det kräver en sån fruktansvärd medvetenhet av oss.
Mm.
Att vaka kring vårt revir och vår biologiska integritet, känner jag. Alltså låter jag helt galen när jag tänker det här?
Nej, vi återigen måste vi se the bigger picture.
Det handlar faktiskt om att big picture.
Ja, och att vi måste ju hela tiden jobba med att ha den här kontakten med oss själva, vad vi mår bra av.
Ja.
Och då mår vi kanske bra av ett avsnitt men inte tre.
Precis.
Och så.
Och att liksom och det där med att
sätta gränser, vi måste vara vår egen förälder brukar du prata om. Och det tycker jag är så bra. Så det tål ju verkligen att påminnas om.
Men vi är ju upp.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Mot världens största företag.
Ja, det är ju otroligt svårt. Och jag vill också se ett avsnitt till av New Amsterdam.
För det är ju gjort så att du behöver ju inte ens sätta på nästa avsnitt.
Nej.
För det är ju självstart. Mm. Allting bara rullar ju på och är ju gjort för att suga in din hjärna i det så att du inte får sova.
Fast jag somnar faktiskt ofta om jag är för trött så somnar jag i. Alltså,
ja.
Och om se en film en vardagkväll funkar inte för mig. För att jag
men jag älskar också att titta på film och jag blir också fast.
Ja.
Så att jag bara inser liksom hur medvetna vi måste vara för att stå emot allt detta och slå vakt om vår sömn.
Mm.
Så jag håller på att fundera på hur jag ska öka min medvetenhet och vara min egen förälder bättre och ta hand om min schimpans som också vill titta på läskiga serier och sitta där mitt i natten med håret på ända liksom.
Ja. Nej, men och att det här att sömnen är en bra spegel av vår hälsa och vårt välmående, sa Christian flera gånger, och så är det ju. Men att man ska se ett längre mönster, inte bli så här toknervös för att man vaknar tidigt eller att det blir en hack i sömn en natt. Att vara lite snäll mot sig själv tror jag på.
Och i det ingår att hantera sina egna mediavanor. Och det får ju vara en känna
var de gränssättning. Det är så mycket handlar om gränssättning.
Gränssättning, liksom vad ger och vad tar. Ja. De här gamla frågorna.
Verkligen.
Vad ger och vad tar. Det är helt säkert i alla fall att dagsljus ger väldigt mycket. Ja.
Och sömn är ett ämne vi garanterat kommer återkomma till.
Ja, det kommer vi verkligen återkomma till. Jag har fått jättemycket att tänka på, framförallt kring mina kvällsvanor. Som sagt, det där ska jag fundera vidare på. Men kul att du lyssnar till oss. Vi tycker att det är väldigt roligt att höra av alla lyssnare.
Ja. Ja. Jag ligger lite efter med att svara. Så att have trust. Jag
vi
ska
får ju
svara.
Väldigt mycket tips.
Ja, och vi får mycket, mycket mejl och spännande frågor och tankar och idéer. Tack för alla. Jag ska återkomma och komma i fatt med detta.
Och vi lyssnar hela tiden. Vi har fått förslag om hormoner, ayurveda. Hälsoresor. Ja. Jag har fått bassning som sagt för svordomar. Jag har inte svurit en enda gång.
Nej, det har du inte. Nej. Bra jobbat.
Så tack för den synpunkten. Jag kommer inte ihåg vad du hette, men vi tackar för den.
Vi har en mejladress. Som är halsorevolutionenpodcast@gmail.com. Och vi har ett Instagramkonto. Tack snälla för att ni hänger med oss där vi delar information om våra avsnitt och lite annat ibland. Mm. Och vi heter halsorevolutionen_podcast på Instagram.
Mm. Och lyssna gärna mer på oss, prenumerera mer på oss. Och lyssna gärna när du är ute och går en promenad. Dagsljus.
Dagsljus.
För bästa sömn. Sov så gott.